91,4
megahertz styrelse.
Nu slängde oss in här i det här. Det här var gästen som fick tala om att vi var på Tyresö Radio 91,4. Och jag heter Peter Eriksson och det här är min lilla serie som jag kallar för Ett porträtt. Och det är andra inspelningen jag gör. Och då råkar det liksom slumpa så att det första avsnittet var en gitarrist i mitten av 50-åren. Och även idag så har vi en gäst här som är i mitten av 50-åren och kommer visa sig, tror jag, under samtalet. Har vissa kopplingar till just instrumentet gitarr också. Men i framtiden så kommer jag inte bara intervjua 55-åriga gitarrintresserade människor. Så jag lovar och svär. Men i övrigt om dagens gäst så någon som var riktigt snabb kanske och tillhör en viss del av Tyresös befolkning kanske till och med skulle kunna känt igen den där rösten, därför att en del Tyresbor vet kanske redan vem Fredrik Fagerlund är. Och det ska vi ta reda på mer, men vilka tror du det är att jag tänker på? Och välkommen, Fredrik.
Ja, men tack så mycket. Nej, men det är antagligen det faktum då att jag sedan jag ganska många år tillbaka har gjort frågesport, alltså quizkvällar runt om i Tyresö. Jag har faktiskt varit i Öringe, det fanns någon restaurang där, och jag har varit i Trollbäcken, där började det 2017 tror jag. Och sen då här på Bollmora torg fanns det ju en krog ett tag där jag körde i 10 säsonger. Och nu har jag landat på restaurang Toscanini. Kör där på torsdagar, alltså quizkvällar.
Och de tiderna är nu liksom fasta, så att säga. Under säsong, säger du, så 10 säsonger.
Ja.
Och då tänker du höst respektive vår.
Ja, vi följer liksom terminerna i skola och sådär. Ja, det brukar vara att man börjar i januari och så avrundar vi skolavslutningen någonstans, januari till juni. Sen så kan det vara så att det dyker upp några datum på sommaren också. Eller det blir så, men då är det lite mer hej och hå kväll. Och sen så kör vi igång en säsong igen i slutet på augusti, början på september. Och så kör man fram till jul. Det är liksom en säsong. Som en termin, kan man säga.
Yeah.
Och jag måste bara säga det. Innan jag skulle komma hit så tänkte jag, men han kommer säkert fråga hur många säsonger jag har gjort. Och då började jag räkna. Och det var ju alltså 12 säsonger på restaurang Silverado. Och sen var det 4 i Öringe, 10 på allt. Så att jag tror att jag är upp i liksom 600-700 kvällar nu, vilket är helt sinnesrubbat. Ja, så kanske det är dags att gå i pension.
Och varje kväll ungefär hur långt är ett quiz när man besöker?
Ja, men vi brukar liksom ringa i klockan 19.30, och om det är en lite så här busig kväll då är det väl klart 9:30, och är det en standard kväll så är det klart strax efter 9, så 90 minuter vill jag hålla det till. Ibland spårar det ur och blir lite längre, och det är förmodligen därför folk har extra roligt, får vi hoppas. Hoppas att det inte är mig det beror på i alla fall, men det brukar vara någonstans kring 90 minuter till 2 timmar kan det bli också om det är riktigt partajig stämning.
Och då kan man väl säga att jag är lite part i målet. Det här är ju, du har ju liksom ett ligaspel i de här quizarna med där en vinnare utses i slutet. Och där har jag varit reserv, kan man väl säga, i ett lag.
Så jag har förstått att det är hårt att ta sig in i laget.
Ja, de är så jävla, det är bara när det är vissa som är sjuka. Nej, jag har nog inte heller kanske varit riktigt så på. Jag tycker att det är jätteroligt att vara med på quizzen, men mina lagkamrater, de som är laget på riktigt, de är more dedicated, så att säga, än vad jag är.
Det är bra, det tycker jag är kul. Det var väl det som var tanken när jag började någon gång. Alltså, jag kan väl säga så att jag flyttade ju till Gudö. Det ligger ju liksom precis på andra sidan Gudöån. Man kan kasta en tennisboll mellan kommunerna Haninge och Tyresö. Så att jag bodde väldigt nära kommungränsen. Och det var ju grusväg till huset och ja, väldigt lantligt. Så man hamnar ju som en liten isolerad, man hamnar på en isolerad plats. Man umgicks väldigt mycket med familjen och kanske inte, ja kanske någon granne och sådär. Men det var liksom inte, alltså att göra någonting krävde nästan att man skulle ta sig åtminstone till Gullmars eller Södermalm. Och då känner du till att då har man gjort av med 1000 spänn innan man har hängt av sig jackan i garderoben. Så att det var väl det som var tanken, eftersom jag kom ifrån en nöjes- och evenemangsbransch. Att det vore kul att göra någonting som är för de som bor lokalt, alltså i Tyresö och ja, i viss mån Haninge då. Ja, det var, jag gick till den där krögaren och så sa jag att vi borde göra ett quiz här. Och så hade jag gjort ett liksom ordentligt presentationsmaterial med bilder och regler och hur det skulle gå till och poäng. Och jag gav det till honom och sen dröjde det 1,5 år. Sen fick jag ett meddelande på Messenger och så sa han, ska vi köra då? Så han hade liksom inte greppat riktigt, det var tidigt, kanske 2016 eller någonting. Han hade inte greppat riktigt vad det var. Men till slut tyckte han att då kör vi. Sen hade jag sån flyt så jag sa till honom att vi måste fylla stället första kvällen. Och då var det liksom, ja det var 100 pers där. Det var fullt. Så att efter det rullade det på. Men tanken från början var alltså helt enkelt att man skulle slippa åka till Söder för att ha kul. Alltså där man bor. Och då blev det ju ganska mycket folk, för det var ju Trollbäcken. Så det var rätt många som kom ja, från Krusboda eller andra platser här inne i Tyresö, lite mer centrala Tyresö då. Så att det blev liksom ett Tyresö-gäng. De har väl liksom, många av dem har man lärt känna nu genom det här. Och det har blivit som en familj nästan. Att, jag menar, jag döpte min son för några veckor sedan och då var det ju liksom 50 pers som var där på dopet som var, kom från de här kvällarna. Det är ganska fint tycker jag. Mm. Och
men lite sektvarning också kanske.
Ja, kanske det, men samtidigt så är det ju kul att, jag menar, det är rätt kul att kunna gå ut och göra någonting som inte kostar pengar. Alltså det är ingen avgift eller någonting, utan man bara hakar på och har kul och man kan vara där för att ja, ha trevligt. Sen behöver man ju inte ha ambitionen att man ska ha liksom 31 poäng av 31 möjliga varenda gång man är med, utan man kan lika gärna vara där för att ha kul bara. Mm. Och jag kan säga att jag också är kul. Så ja, det passar ju alla.
Ja, men det tycker jag ju märks under de kvällar jag är med. Att du gillar det du gör. Och där föregick det också lite, för jag tänkte att jag skulle komma in på att liksom det verkligen finns stammisar. Och det blev ju tydligt i det. Mm. I det du berättar nu, att många av dem dyker upp när man döper sitt barn, så att säga. Så.
Ja, det var vackert.
Ja, ja.
Det var kul.
Ja. Ja. Nej, men för det är väl, jag gissar att det är några som har typ varit med dig lika länge som du har hållit på.
Ja, men visst är det så. Ja, absolut. Mm. De kom ju från den gamla, alltså det var ju på den första tiden där, så var det ju lite andra, vad ska man säga, entreprenörer som drev ställena. Det har ju runnit lite vatten under broarna och jag har flyttat runt lite grann. Men de flesta som var med från början har ju som hakat på liksom. Följt med. Och det är väl att utan att slå sig själv för bröstet för mycket, så är det väl ett gott betyg på att man gör någorlunda bra jobb i alla fall.
Det tänker jag nog i högsta grad. Man kan nog till och med slå sig lite för bröstet
och, ja,
och känna att den, ja. Det kan man, den bekräftelsen kan du gott ha.
Ja, tack.
Mm. Men och där så avhandlade vi egentligen till stora delar någonting. Vi kanske återkommer lite till quizen,
det kan vi göra.
Framåt under samtalet. Men jag tänkte att den inte helt dialektblinda kanske har hört att du inte låter som att du är från Tyresö från början. Utan du är någon annanstans ifrån. Var växte du upp och spenderade din barndom och ungdom?
Ja, från Norrtull så är det väl 67 mil. Det innebär väl att det är väl 70 mil härifrån ganska styvt upp till Umeå. Som är min, ja, jag bodde i Umeå länge. Alltså jag är född där, jag har haft många liksom, alltså skolgång, början på vuxenliv, mycket musik, drivit restaurang, event, arena. Jag har gjort mycket uppe i Umeå. Och för er som inte är så bekanta med den stan, så är det ju så att Ja, för att dra en kortis kan man väl säga att på 60-talet fanns det 3 universitet i Sverige. Det var Lund och det var Uppsala och så tror jag att det var Stockholm. Jag kanske killgissar där.
Men det låter väldigt rimligt.
Jag tror det var de 3. Ja. I alla fall så då hade de utlyst en tävling mellan Härnösand och Umeå om vilken stad som skulle få det 4:e universitetet. Och den kampen vanns av Umeå och... idag har Härnösand ungefär 20 000 invånare och Umeå har 135 000 invånare.
Och vet du vad hade Umeå för antal invånare när det här...
Det har växt explosionsartat. De var ju likvärdiga. Jag vet inte vad det handlar om.
Men ungefär, men
liksom bara så. Jag skulle tro att de kanske hade runt 15, 20, 25 000 invånare vardera. Ja. Alltså det var, jag tror Härnösand står stilla. Medan Umeå har exploderat. Och jag tror det är motorn till tillväxt kan man väl säga om man ska låta som en politiker. men en bra stad växer upp i. En väldigt modern, mycket unga människor. Mycket restaurangliv. Mycket, vad ska man säga? Ja. Det är en modern stad som man verkligen trivs och kan bo i. Men sen... blev det ju så att jag arbetade väldigt mycket i musikbranschen, rörde på mig mycket och turnerade mycket. Och då blir de där 65 milen extra lite väl mycket. Och Stockholm är ju navet för det där ändå. Och samtidigt så träffar man en trevlig kvinna som bodde då i Gudö. Så att då hamnar man här. Och det var ju 20 år sedan ganska exakt. Och jag har ju trivts och stannat här sedan dess. Så det är min bakgrund. Så rent geografiskt.
Sådär. Ja, ja, japp, japp. Nej, men jag tänker, men om man för den väldigt liksom Stockholmscentrerade värld som Stockholm ändå, eller som Sverige ändå är, så att det är lite Stockholmscentrerade land som Sverige är, så kanske liksom... Om man inte har pluggat i Umeå och inte varit där så är liksom ofta, vad ska man säga, nidbilden av Norrland som ju är över halva Sverige i storlek i stort sett är väl, säg en film som Jägarna kanske inte bara gör en enbart så att säga, den fordiga norrlänningen som är kärv och säger... istället för jag, ja, men, alltså, och så vidare.
Det finns absolut, det finns det, men det är ju, ska jag uttrycka det där, det är en ständigt återkommande fråga, eller det du tar upp, alltså det återkommer ganska ofta, vilket är, det stör inte mig alls egentligen, men jag tror att många, alltså jag som driver idag då ett besöksmål i Umeå och har mycket gäster från hela världen, det är ju ganska skönt när de kommer och får liksom en smäll på käften och tycker fan vilket häftigt ställe, vilken ballstad och vad, liksom mycket som händer här. Det tycker jag är, finns någonting mysigt i det också. Sen så är det klart att åker du bil rakt ut i inlandet till Nordmaling i efterkusten, men säg att du åker in till Rödåsel eller Vindeln eller någon sån liten by. Så då finns det de som jagar och har flanellskjorta och snackar bredare än vad jag gör där. Men jag tror det kan också finnas en poäng i att ibland testa något nytt. Så nästa gång får ni resa norrut istället för söderut. Det är trevligt. Trevliga människor.
Kommer vi kanske kunna tipsa om ett besöksmål under samtalets gång?
Det kan vi göra, absolut. När vi ska snacka om gitarrer.
Ja, precis. Det är det jag tänker. Ja, nej men, och förstår du. Nej men, och som du sa, för 20 år sedan ungefär så hamnade du i Tyresö då. Alltså.
Ja, alltså det ska man vara riktigt korrekt så var det ju Haninge.
Ja, just det.
Men
ja,
alltså, däremot så hamnade jag väl i en kontext här. Alltså jag hade ju vänner som bodde på båda sidor om ån, om man ska uttrycka det så. Haninge är ju en helt annan biff egentligen. Alltså här i Tyresö känns det som att allting är lite närmare. Haninge är liksom som Sveriges Los Angeles. Man måste ha bil och folk bor... verkligen i sina liksom små områden med sina små centrum. Jag menar Dalarö Utö och Brambergen, eller Jordbro, det är helt väsensskilda miljöer. Liksom.
Ja, det är skilda världar.
Väldigt skilda världar. Och jag kommer ihåg, jag tänkte på det en sak. När jag flyttade från en akademikerstad som Umeå är, där det är mycket unga studenter och folk som går omkring med konken, ryggsäckar och hippa kläder, till att komma till Haninge, det var ju liksom... Varenda jävla bil var en sån här Caddy och så stod det Jonssons värme eller Gunnarssons glas. Mm. Alltså alla var sin egen lyckasmed här nere. Alla hade sina egna små lådor på något sätt. Och det är en otrolig skillnad mellan att bo i, eller där jag bodde förut och där jag hamnade. Kanske var det också därför jag tyckte det var lite skönt när vi fick skapa en liten kontext genom de här frågesportkvällarna, att man blev som ett litet socialt, alltså det var ett litet socialt nätverk som skapades som jag inte hade innan. Mm. Det hade jag däremot där jag kom ifrån, och jag kan sakna det lite grann faktiskt här generellt, att det, folk borde göra mer grejer tillsammans. Mm. Mindre. Det är för mycket gated community. Inte gated community, men alltså det är för mycket. Det här är min tomt, det här är mitt hus. Mm. Alltså det har jag lite svårt för.
Ja, men det är väl ett, tänker jag, som ju är själv ett Tyresöbo och som födsel av ohejdad vana, men, och som ändå inte är riktigt Stockholm, och Haninge inte är riktigt Stockholm. Mm. Men annars tänker jag att det kanske till stora delar är ett Stockholms, ett regionalt fenomen, så att säga. Jag spenderar somrarna i en liten ort på Österlen där mina svärföräldrar husen sedan dryga 50 år tillbaks, och där hejar man ju på folkaffären och man hejar och man går en liten promenad och så vidare. Här så är det ju, jag som bor i Krusboda, så finns det ju en del grannar man knappt hejar på, för man är lite osäker på vem det är, och så hejar inte dem heller. Och så befäster man någonting med det, med att ingen av en hejar, för då blir det konstigt att börja heja efter en stund.
Har jag sett den här klassiska Fredrik Lindström-grejen, att man säger första varvet runt sjön med hunden, då säger man hej. Och sen nästa varv, då säger man hej igen. Alltså det finns regler för hur man ska heja.
Ja,
det är ju svintrist alltså.
Ja. Nej, men det är ju svårt att byta om det helt plötsligt blir 15:e gången man ser den där personen på parkeringen. Så här, ja, men nu blir det jävligt konstigt om jag börjar säga hej nu.
Jo, det finns väl olika tillfällen. Ja. Jag. Absolut.
Ja.
Nej, men jag är mer för hej än att inte heja själv. Jag kan nog framstå som lite konstig ibland, för jag kan morsa på folk här också på morgonen. Så här, god morgon kan jag säga. Mm. Då blir det bara, ja, god morgon.
Ja, men och det är ju förbannat trevligt. Och det är ju inte något liksom utpräglat storstadsfenomen om man tittar liksom internationellt, skulle jag säga. Min upplevelse är, alltså jag vet inte hur det är i New York, men när jag har varit på resor i hyfsat stora städer i USA, så är det ju liksom, går man in i en butik så är det hej, how are you doing? Och sen så liksom som öppnar dörren för ett inte bara att hej, välkommen, kan jag hjälpa dig med något, så sådär. Men jag vet inte, jag är ute på lite sankmark.
Nej, men det är ingen fara. Alltså, jag köper det. Jag har en politisk stark åsikt. Om man satsar några fler procent per 100-lapp på kulturlivet i en stad, då får man ett hej på tunnelbanan. Mm. Det är bara att kolla i Berlin. Där morsar alla på varandra. Mm. Och det är en gigantisk stad. Mm. Det är också en av Europas största kulturhuvudstäder. Så det är bara att satsa mer på kulturen. Jag såg nu att det var ju Arctic Summit uppe i, jag vet inte om det var i Luleå, alltså någonstans väldigt långt norrut. Och våran kulturminister Parisa Liljestrand hade ställt in för att hon hade lunginflammation. Och sen så hade hon postat en bild när hon satt på torg i Nynäshamn samma dag. Så att det där var en inställningsfråga. Wow.
Ja, jag är med. Men just Berlin som du nämnde där, bara tänker jag i förbifarten. Jag har bara varit där en lång weekend, men... Det tyckte, av de storstäder jag varit i Europa, vilket nog är de allra flesta, var Spanien undantaget, tror jag. Så tänker jag att Berlin är liksom, det känns som den mesta storstaden, upplever jag det som på något vis. Så där. Alltså, den känns kulturell och det finns så mycket olika saker. Ja, jag tycker den verkar vara en mycket häftig stad.
Det är jävligt kul att spela. Alltså, man spelar musik. Jag har ju spelat mycket musik. Mm. Och om man gör det så är det ju underbart. Mm. För att tyskarna har sån jävla koll på tekniken också och tider. Alltså,
kommer det är de ju kända för också.
Ja, kommer du till ett spelställe folk. Då är det liksom, ja, det är soundcheck 16:00, det är middag 18:00 och så ska ni spela 21:30. Då blir det så. Mm. Om du är liksom i Bilbao i Spanien, då är det så här, ja, det vi ska se här och så sen spelning 02:30 på morgon. Alltså, jag älskar att turnera i Tyskland. Mm. Mm. Jag kan också varna er som har tänkt en framtid som turnerande musiker för England. England går inte. Det går inte. Ja, men där kommer du till ett spelställe och så sen så du kan vara i liksom Scunthorpe och så spelar man på puben Spider's Web och så sen så frågar man ägaren så här, ja, vad tror du, det kommer någon folk ikväll? Ja, men du vet Van Morrison, Rolling Stones, Beatles, Oasis har spelat här. De drog 30 pers liksom. Alltså alla gjorde de där turnéerna som kallas The Toilets. Mm. Alla de, så att ingen är imponerad av något. Spelar ingen roll vem du är. För att Van Morrison spelade där för 50 år sedan liksom. Och så kommer det 3 personer och en hund på spelningen. Då får man vara glad. Så att, varning, varning för England.
Men det blev väl ett utmärkt tillfälle att kanske ta något litet steg tillbaka i historien. Musikintresset. Mm. Har det funnits med sen väldigt liten? När började det och hur utvecklades det till att bli någonting som du faktiskt också jobbade med?
Ja, nej, men jag tror det var väl vanligt. Alltså, att det var hemma ganska acceptabelt att det var väl att det fanns akustiska gitarrer på skolan och så var det en lärare som kunde spela och så lärde man sig och så hade man en akustisk gitarr hemma och så sen fick man lite stöttning av mormor som köpte en elgitarr på julen och så en förstärkare så småningom och så sen rullade det på och så, sen så kom ju kanske den stora uppvaknandet var ju när man började spela tillsammans med andra. Alltså det har ju alltid varit drivkraften, tror jag, mer än själva musiken, att man bara kunde hänga med några andra människor och göra någonting själv, alltså skapa något själv och bara liksom låsa in sig i en bubbla, att liksom man skapar någonting. Och det är ingenting som är, vad ska man säga, det finns inga riktiga regler utan man bara skapar någonting och så sen till slut kom man till den punkten när man kanske var 18 att man spelade in en skiva, alltså typ den första skiva vi spelade in var ju en vinylskiva, så jag är ju så gammal, vet du.
Ja, vi sa att du är i mitten av 50.
Ja, jag är född 1970, så jag är 55 år. Nej, men vi spelade in en EP och då hade man ju något i handen och då var man ju King Arne. Och sen slog ju CD:n starkt igenom där. Det måste ha varit i början på 90-talet, jag kommer inte riktigt ihåg.
Ja, men jag minns att den första CD-skiva jag köpte var Red Hot Chili Peppers, vad heter den? Sex Blood Sugar.
Magic.
Ja, kanske. Precis. Ja, och den måste ha kommit någonstans typ 90-91 eller något sånt.
Ja, men jag har en känsla av att det var 90. Ja. Ja, men i alla fall, så då börjar man ju fundera på att man kanske borde göra ett album. Ja, och så sen så lite olika konstellationer om man börjar spela.
Men om jag hejdar lite bara, ja. Vad var det för första band? Hur lät ni? Vilka var ni? Var det kompisgäng eller?
Det började med punk. Vi spelade punk på högstadiet. Det var liksom så här klorblekta jeans. Och punk, jag tror knappt vi hade någon namn. Men sen så, efter det så blev det faktiskt country. Så första skivan en country. Country popplatta, och det är helt galet egentligen eftersom det har varit så hippt med country de sista åren. Att man liksom för 89 Ja, det är ju sjukt många år sedan i alla fall. Jag orkar inte ens räkna. Typ. det är 36 år sedan. Många år sedan. Ja. Spela in en countryplatta. Och den låter ganska bra också. Det är det som är så galet. Att det är inget fel på den. Sen har jag gjort betydligt värre saker efter det.
Och ditt instrument här var gitarr?
Ja, jag spelade faktiskt gitarr och jag hade faktiskt en Hammondorgel också.
Ja.
Jag spelade orgel och gitarr på den skivan. Och den Hammondorgeln var en sån här riktig med Leslie, sån här snurr. Alltså det var ju elände att bära runt på. Vägde ju mardröm. Varenda gång man hade spelning där det var en trappa så började man ju grina när man skulle liksom rodda in grejerna. Inget kul.
Vad hette ni?
Det bandet hette Dr. Squeeze hette det. Mm. Och det var ett Umeå. Alltså det var ingen framgång på något sätt. För på den tiden var det ju liksom att åka till Stockholm och spela var ju som att åka till Mars. Alltså det fanns ju inte alls samma typ av kommunikationer eller man hade inga kontakter, man kände liksom ingen. Så att det var väldigt local heroes-aktigt.
Ja, men och då var det väl liksom inte, för det kom ju inte så långt senare så kom det ju liksom en explosion av band från Norrland liksom överlag. Och då blev det ju liksom...
Ja, men precis. Det var ju Wannadies och Per Wiksten och The Wannadies som liksom banade väg för många. Och så sen var det en massa andra popgäng som kom i någon slags jätte-indie-pop-våg. Men vi var ju rock. Vi tyckte att det var liksom... Alltså om du frågar mig fortfarande idag så typ The Smiths, det är liksom det värsta jag vet. Jag står inte ut med sån musik, medan det var deras ledstjärna liksom.
Ja, och för lyssnarna, The Smiths är brittisk indie
mardröm.
Den är ganska, den är vek på något vis som jag tror att en del tilltalas av och en del har betydligt svårare för.
Ja, men om du säger så här, det finns ingen Frank Sinatra-faktor. Alltså det är inget charmigt. Fast låten heter This Charming Man så är den inte charmig. Så kan vi säga. Om vi ska dra en slutsats. Fast du kanske gillar Smith.
Nej, jag är inte... alltså det finns kanske någon enstaka låt jag tycker är lite bättre. Men jag har aldrig varit... jag tror att jag har en Morrissey-skiva på vinyl, tror jag. Det är nog...
Ja, det är nog. Det är bra.
Viva Hate, tror jag.
Det är bra.
Jag
hoppas inte Helena Dahlgren lyssnar på det här programmet. Så är alla nöjda.
Ja, men jag förstår. Ja, men så det var country och rock då. Ja,
men det var väl lite så. Alltså sen var det... Alltså, herregud, det var... Ja, men det var väl liksom... Någon form av det. Sen så började vi ju spela tillsammans efter ett tag ett band som heter The Facer som vart kontrakterad av Universal. Och då började det bli lite så här, oj, vi började sälja skivor och vi öppnade Hultsfred. Och vi gjorde några år där vi hade en skeva vän. Och vi gjorde det där som man hade drömt om. Att liksom, nu sätter vi oss i bussen och så drar vi. Och så turnerade vi och levde på det. Bara vi fyra liksom och spela egna låtar som var bra. Vi släppte ett bra album som heter Go for the Show som fortfarande är bra. Och sen så efter det så alltså ganska mycket hårt jobb och hundratals gig så brann vi liksom upp.
Ja,
och så sen efter det så ja, jag tror inte att jag... De gig jag gjorde efteråt med artister, det var ju mer jobb, men det var inte lika kul.
Nej.
Och därför så, sen några år tillbaka så brukar jag kalla mig själv för pensionerad gitarrist.
Ja, men jag förstår. Ja, nej, men och The Facer minns ju jag som liksom både namn och akt, så att säga. Ni hade en utlevande sångare i... I, vad ska vi säga?
Paul.
Ja, precis. I någon slags tradition av någon Jim Morrison eller en ung Mick Jagger kanske. Någon med ett expressivt scenspråk eller vad nu ska kalla det för.
Mm.
Vad ska vi säga? Att det var rock det var helt enkelt. Med liksom lite ruffare kanter, lite hårdare kanter. Än...
Alltså vi hade väl liksom... Våra inspirationsgrej som vi lyssnade mycket på som vi tyckte var coolt, det var ju framförallt T-Rex. Vi älskade Mark Bolan och liksom det, för det fanns någonting sexigt och charmigt med T-Rex. Även Suede faktiskt. Vi älskade Suede. För det var något androgynt över det hela. Alltså någonting, Bowie och så. Alltså någonting som, det skulle vara lite androgynt. Så här. Inte för hårt. Utan mer glammigt på något sätt. Och jag måste säga att det är, jag är ju, nu outar jag det. Jag är ju lite av en hårdrockshatare. Alltså jag har väldigt...
Men för många ovänner här.
Ja, jag vet. Nej, men jag har en... Ja, men det står jag för. Det här står jag för till 100%. Jag har svårt för musik som inte har en charm. Alltså, det måste finnas någon liksom... jag tror Keith Richards sa att you got to put some roll into your rock. Men i hårdrock så är det ofta bara rock. Det är ingen roll. Alltså, jag gillar det där när det är lite skevt. Det blir så... perfekt ofta och ja, men aggressivt.
Men det låter också, jag läser också in när du säger så att då ska det finnas kanske också en viss distans till sig själv så att säga, absolut. I den här rollen.
Absolut, som, absolut.
För det är väl det pratade vi om i förra programmet, att liksom att, ja, men framförallt kanske när man är ung, tänker jag, och då finns det en distanslöshet i ens tillbedjande av idolen, så att säga. Man tar dem, de kan sjunga om vad fanken som helst, och man tycker att det kanske här är det viktigaste som någonsin har sjungit, och så kan det handla om blåbär eller vad det nu är, liksom sådär. Lika mycket som, alltså, att det kanske var Ebba Grön som jag lyssnade mycket på när jag var ung, att jag tyckte att Mental istid var fantastisk lyrik, vilken den, ja, kanske inte är på samma sätt med den distans vi har idag, men jag kan fortfarande se vad jag gillade, så att säga, och förstå vad jag föll för.
Nej, men jag vet, alltså, det är någonting med det här modern, alltså, modern hårdrock. Man har varit på någon hårdrockfestival någon gång och sett liksom, jag förstår, alltså, det är någon distanslöshet som jag inte köper riktigt. Alltså, jag tycker det blir bara, jag blir bara full i skratt när jag ser 50-åriga karar som står liksom i nitarmband och kör blodigt allvar. Det blir så, jag vet inte, jag ser inte charmen i det, helt enkelt.
Men det jag tänker på, återigen, nu blir det här är inte det förra samtalet, men det blir en spegling lite grann till det. För där pratade vi pratade om någonting som jag tycker är liksom imponerande i hårdrocksvärlden, och det är ju att det verkar finnas en enorm familjekänsla där.
Ja, det är kört.
Alltså den förbrödring verkligen, de emellan, där allting är mer eller mindre tillåtet. Liksom. Att det är bara tummen upp
och
kör liksom sådär. Men jag kan förstå vad du menar med den här. Liksom.
Ja, alltså, det här är ju gravt överdrivet från mig naturligtvis. Men det handlar väl mer om att jag sätter ju inte på en platta med liksom Hammerfall hemma, nej, frivilligt. Nej. Det skulle ju aldrig hända. Liksom.
Nej, och det är fine, och det är väl också en av de grejer som är fina med kulturyttringar överhuvudtaget, att man måste inte gilla allt är inte för en själv, så att säga.
Nej, så är det verkligen.
Och det är ju därför kanske, tänker jag, musik till exempel i synnerhet är så identitetsskapande, för det blir en ja, men ännu tydligare kanske, tänker jag, när vi växte upp, att det var en subkulturs tanke. Idag är det ju mycket svårare. Jag har jobbat på en gymnasieskola i 15 år. Och det var mycket lättare på min tid att se vilken subkultur man bekände sig till. Det fanns liksom någon slags vanliga människor, och sen så fanns det några punkare, så fanns det någon syntare, och så fanns det någon hårdrockare.
Ja, men det är liksom hela konceptet med hur man såg ut och vad man hade för åsikter och vad man lyssnade på. Men det är väl det att nu väljer man ju själv vad man vill föredrar. Sen ska jag väl också säga det i ärlighetens namn, att jag är ingen album, alltså musik överhuvudtaget. Jag är ingen albumkille som sätter på en platta och lyssnar på den från A till Ö, utan jag är mer...
Du kör liksom inte Blood on the Tracks av Dylan när enskildsmässig situation och sitter och...
Jag borde kanske ha levt på 50-talet när artisterna bara släppte singlar. Alltså, det passar mig mycket bättre.
Ja, men det rimmar ju egentligen mer med dagens
musik. Ja, jo, det är ju helt rätt. Alltså, nu är det ju... Det är väl alla, de flesta artister nu för tiden släpper väl en låt i taget. Jag tycker det är skitbra. För jag, det passar mig. Alltså, ja, jag ja. Har inte...
Nej, men jag är nog, jag vet inte om det är nostalgi. Men jag är väldigt präglad liksom av albumtanken. Jag minns att jag älskade U2's The Joshua Tree när den kom. För att det kändes som ett... det kändes som att det fanns en röd tråd igenom det hela. Sen så gillade jag de enskilda låtarna också. Och idag inte, orkar jag inte lyssna på det alls. Men det är en annan sak. Så.
Nej, men alltså, när sätter man sig ner, tar en kopp kaffe och bara, oj, nu tänker jag lyssna igenom en hel skiva. Ett helt album. Alltså det händer ju. Alltså, det
jag
finns
kan berätta. Jag kan säga
då måste att man ha väldigt mycket tid.
Jag har en kompis som har ett projekt, en kollega. Som har ett projekt där han håller på och lyssnar igenom. Och det här kommer ju falla helt rätt hos dig. Han lyssnar på någon, han har bestämt för att han ska lyssna igenom någon Yngwie Malmsteen-skiva 1000 gånger. 1000 gånger.
Mm.
Och nu sist vi pratade om det så var han, jag kommer inte ihåg, på gång 257. Eller någonting sånt där.
Och han är vid sina sinnesfulla...
Nej, men det kanske jag skulle hävda. Hej Edmund. Nej, det är det inte riktigt. Det är något som inte...
Hej Edmund. Hej dig. I'm rooting for you.
Nej, men det är roligt. Men det är, återigen, liksom, så, det är roligt att det finns olika infallssätt, olika sätt att konsumera olika typer av konstyttringar, tänker jag. Så.
Absolut. Jag vill inte låta negativ, det ska jag absolut inte göra. Alla har rätt att tycka det man vill och lyssna på det man vill, men jag gör det inte.
Och det måste man säga också,
ja.
Tänker jag. Sen så när jag kikade lite så såg jag att du också dök upp, att du hade medverkat på en Lundell-skiva, om jag förstod det rätt, eller?
Ja, det stämmer. Ja.
Hur hamnade du i det sällskapet, för steget Fraser till...
Nej, men han gillade rockgitarrister, så att, det var väl via rekommendationer, träffade honom och åkte direkt ner till Klåger upp i Skåne och spelade in. Albumet heter väl, det är en dubbelskiva som heter Club Zebra, med, ja den spelade vi in, det är länge sedan nu, 2022, eller nej, 2002 är det, är 25 år sedan.
Ah.
Så att, det är länge sedan. Sen blev det en liten turné på det efteråt. Det var en väldigt kul erfarenhet, men det var väl samma där, att jag menar, där fick man ju uppleva saker som man verkligen kan tänka tillbaka. Alltså, det är ju helt otroligt att spela på Borgholms slottsruin fullsatt på liksom mitt i högsommaren, eller Sofiero, eller varför inte Skansen fullsatt. Det är ju helt otroligt kul att ha gjort. Samtidigt så är det G, C, D. Alltså för er som inte spelar gitarr då, väldigt basic akustisk gitarr. Det första man lär sig, ackord i 4 timmar varje kväll. Så att det är ju mer att göra jobbet helt enkelt.
Mm.
Men det var kul erfarenhet och det var, artisten var ju på glatt humör och mådde bra under tiden, så att det var en trevlig upplevelse.
Och det har väl kanske inte historiskt sett, för alltid
jag har inte koll
på mått,
det. Alltså, faktiskt, nej, men jag har inte riktigt koll på, men det har man väl förstått kanske. Men just då var det i alla fall, det var kosher.
Ja, men jag läste framförallt en del som ung, det präglade. Man skulle läsa Jack Kerouacs På drift, och man skulle läsa Ulf Lundells Jack och så vidare, och Sömnen som också rörde sin musikvärld. Men det präglade mig kanske när jag var 17-20, väldigt mycket så, men har inte lyssnat så mycket på dem. Men jag tänker att det borde, ett sånt gig eller ett sånt jobb borde också kunna öppna dörrar till, om man hade velat, någon slags lite mer så här studio musiker väg, bara killgissar jag här nu, för att jag tänker att mycket av det jag förknippar med Lundell-musiker är sådana som man såg i, ja, men hur många olika konstellationer som helst. De kunde spela med Tottas och bluesband, eller de kunde spela med där eller där eller där och så vidare.
Men det är väl så att det finns inte så många jobb i Sverige, att de som gör jobben, de går runt bland sina, sen är de väl goda vänner och det ska funka socialt. För att det är framförallt som jag, anledningen till att jag egentligen har slutat turnera och spela, att jag pallar inte med resorna. Du vet, åka till Malmö, spela i en timme och sen åka hem. Och så sen tjäna 2000 spänn. Det är liksom inte värt alltså det är för mycket.
Ja, men det där måste ju vara en läggning hur man är som människa, tänker jag.
Ja, det måste det vara, för att jag pallar inte det. Men alltså anledningen till att jag inte klev vidare var att jag kan säga att jag klev på andra sidan staketet. Och nu pratar vi inte om någon sexuell läggning, utan jag blev arrangör istället för att vara musiker.
Men du gjorde också en soloskiva?
Ja, det gjorde jag. Just det, har jag glömt.
Några år efter 2005 eller någonting?
Ja, precis. Nej, men det var väl att man hade samlat på sig lite material och så tänkte man lite japanskt att en man ska en gång bygga sitt eget hus. Och då gjorde jag det. Så att, det var kul. Och det är roligt att skapa sig själv en liten egen historia. Att man har gett ut ett album och det är helt okej. Okay. Det är liksom inte, det är inte ett mästerverk, men jag är nöjd med den. Jag tycker det är en bra skiva. Den kan man lyssna igenom från början till slut. Inga problem. Den heter Fredrik Fagerlund bara. Så att den ligger på Spotify, så den får ni gärna lyssna på. Den är alldeles för lite lyssningar mot för hur pass okej den är faktiskt. Men det är därför att det var ju litet bolag, ingen marknadsföring. Men jag gjorde det och jag tycker att det känns skönt att ha liksom. Just det, jag hade glömt det nu när du sa det, kom jag på det att jag hade gjort det. Men det som hände sen var att jag klev till, när jag hade gjort den, så då blev jag arrangör. Jag köpte helt enkelt ett ställe i Umeå som heter Skarinska villan. Och Skarinska villan är ju en legendarisk gammal jazz- och studentklubb. Och den, det är ett otroligt vackert putsat hus från 1905. Ritat av Ragnar Östberg, han som ritar Stockholms stadshus. Så att tjusigt, och det är så här mosaik i spellokalen och helt fantastiskt. Och där började vi producera, jag och en kollega, spelningar då. Så vi gjorde gig onsdag, fredag, lördag. Och då fanns det liksom inte på världskartan att jag själv skulle engagera mig och åka runt och spela. Så att det var liksom allt från Soundtrack of Our Lives till Lars Winnerbäck till Nazareth till... ja, Jakob Hellman, alltså alla du kan tänka dig spelade där. Och lokalen tog in 250 personer. Så det var liksom alldeles för litet ställe för de där artisterna egentligen. Men vi lyckades få någon form av magi. Alltså lite KB i Malmö eller Pustervik i Göteborg eller kanske Debaser i Stockholm. Den magin att liksom folk ville gå dit, spelar ingen roll vad slängde upp på scenen, utan det var det stället man ville gå till. Och efter att liksom ha jobbat med det, nästan dräpt mig själv i 10 år, så blev Umeå vald till Europas kulturhuvudstad 2014. Och då råkade jag, eftersom jag kunde gitarrbranschen så pass väl, så råkade jag känna till att i Umeå fanns det två tvillingbröder som hette Micke och Samuel, som hade en enorm gitarrsamling, alltså en monstersamling.
Vad pratar vi om när man ser så? Pratar vi om 200 gitarrer?
Nej. Alltså 600-700, men det spelar ingen roll vilka det är, vad det är, utan det är liksom vad det är. Det är liksom, i fiolbranschen snackar man ju om Stradivarius, och det här är såna, alltså såna objekt. Alltså att ett objekt kan vara värt liksom 700 000 euro. Alltså förstår du? Det, och jag kände till den samlingen och hade som turen när jag var väldigt ung att få se den. För de här gubbarna, de hade liksom ingen ambition att visa upp de här, utan det var för deras eget samlande skull. Och... men när kulturhuvudstadsåret kom på tapeten, så var det jag och en snubbe som heter Hasse och så min kompanjon. Vi liksom skissade ihop att vi borde starta ett museum. Och vi skrev ihop ett prospekt till kommunen med liksom en turistekonomisk analys och turistekonomiska intäkter och varumärkesförslag. Och liksom, och sen hade vi också en skollokal i centrum som var tom, som vi föreslog att vi skulle kunna hålla till i. Så de köpte det. Så då byggde vi ett museum och flyttade rockklubben dit och musikaffären 2013 och hade premiär 2014 under kulturhuvudstadsåret. Så att sen dess då är jag vd. Jag jobbar idag som vd i Svenska Gitarrmuseet AB. Det är mitt jobb.
Nu passar jag på att göra en liten utvikning här. Mm. För att innan ni som lyssnar nu lyssnar på det här så pratade vi lite om The Facer och så pratade vi om att vad de olika medlemmarna hade gjort efter The Facer. Och då konstaterade vi, därför att det verkade vara en väldigt... det verkar vara funnits en entreprenörsanda bland människorna i det här bandet, om jag förstår det rätt. Du konstaterar att du är vd, men du lät som att du tyckte att i The Facer-sammanhanget så
ja, precis. I'm the low man on the totem pole. Nej, men det var ju ganska sjukt, för att vi var ju fyra personer, varav en idag är, han är, jag tror att han är vd, eller om han är styrelseordförande i ett bemanningsbolag i London. Den andra, han är IT-software, han äger ett softwarebolag som omsätter 250 miljoner per år. Och den tredje, han äger Kognitiva institutet på Sabbatsberg. Mm. Och sen är det jag då som gör quiz.
Men du är vd. Men och den som kanske är mest bekant medialt, det är ju...
Ja, men det måste vara Paul du tänker på, ja, som intervjuar precis. Partiledarna i tv bland annat.
Precis, ja. Och har varit med som en... Är det psykolog han är? Eller?
Ja, en psykiater.
Alltså en psykiater, läkare. Ja. För han har varit med
skillnaden mellan en psykolog. Ja.
Nej, men han har ju synts då. Nu är det väl ett tag sedan, tror jag. Men en del kanske kommer ihåg honom.
Mm. Nej, men han jobbar med kognitiv psykoterapi, schematerapi och sånt inom den där branschen.
Ja, förlåt, det var en avvikning där, för vi var mitt i öppnandet av
Gitarrmuseet. Nej, men Gitarrmuseet slog upp portarna när den där kulturhuvudstadspartiet gick av stapeln, och sen dess jobbar jag med det, och det är idag är vi det högst rankade besöksmålet i Sverige, för utanför tullarna i Stockholm då. De fyra högst rankade ligger ju här i Stockholm. Och Gitarrmuseet tror jag är på femte eller om det är sjätte plats. Vi brukar bråka lite med Linköpings flygvapenmuseum om vilka som kommer först. Men det är helt otroligt. Alltså utställningen är helt galen.
Hur många gitarrer visas på museet?
Mycket, ja, det är mycket. Jag tror att vi är uppe i någonstans kring 700 sådana. Men sen är det ju liksom tusentals med rekvisita. Och det är en helt donerad souvenirsamling med autografer. Joshua Tree, den skivan till exempel, signerad av alla bandmedlemmar. Och 100 till sådana. Liksom signerat av Frank Zappa och David Bowie och... Nirvanas första singel signerad av hela bandet. Alltså mycket sån memorabilia är också.
Har du varit inblandad i insamlandet av de grejerna?
Ja, eller? Där har vi har en donator som har stått utanför Grand Hotel i 40 år. Alltså som är en sån här riktig skivsamlarnörd. Han har donerat det där till oss. Han kommer från Umeå ursprungligen. Så han brinner lite för det där. Och... ja, jag kan väl säga att jag har varit hemma hos honom. Han sover inte i sängen, om vi säger så, utan han sover på soffan. För på sängen ligger väl ungefär 10 000 LP-skivor i högar som är signerat. Jag har aldrig sett något liknande. Så att det finns en del samlare där ute, och bröderna Odén som då samlar på gitarrer är de som jag jobbar med i sammanhanget. Så nu har du ju faktiskt en otroligt fin anledning till att resa norrut.
Eller hur? Ja, men det har jag. Och jag har ju bekanta som har varit där. Främst kanske då de som är intresserade av gitarrer. Men som jag förstår det, så här har jag liksom blivit... Det är inte bara... Det har blivit ett stort resmål. Även om jag bara killgissar, skulle jag tänka mig att det kanske är en större andel 40 plus män.
Ja, nu är vi där igen med dina fördomar. Japp, japp, alltså här är det ju att vi jobbar ju, alltså stenhårt, för att en gitarr är ju ett maskulint föremål som man tänker att det är bara gubbar som är intresserade av. Och därför har vi byggt museet på ett sätt som gör att det handlar mer om berättelserna. Alltså hur har de hamnat här och varför? Mm-hmm. Och varför var det en präst som bytte en purstakåta mot den där gitarren? Och varför var det så att de köpte 5 gitarrer av kronofogden i Östersund då? Alltså det är liksom stories, och det är ju allmängiltigt. Så till och med, hur ska man säga, den som aldrig har sett en gitarr förut tycker att det är kul att gå runt mm-hmm. och lyssna. Och vi jobbar enbart med guidade turer. Mm. För det går inte att gå runt själv. För du, då blir du helt... Det blir som en, du ser inte skogen för alla träd. Så att vi har ju det, den stora förmånen att de som äger samlingen guidar. Plus att vi har superbra artister som guidar. Så att kommer du dit, då får du en guidad tur. Mm. 1 och 3 varje dag. Så att det är bara att rekommendera.
Där hör ni, Tyresöbor, om ni inte vet vad ni ska göra i sommar så, så ta en sväng uppåt. Har du någon favoritgitarr på museet? Alltså, det kan ju vara storyn, men inte att det måste vara märket.
Nej, eller? Men det är klart att det finns mycket dyrt. Det gör det ju verkligen. Vi har, det finns mycket dyra grejer. Men en kul, jag var och hämtade en gitarr i London nyligen som... En countryartist som heter Carlene Carter. Hon var gift med Nick Lowe som hade ett band som hette de, Rockpile hette de. Och
hon var dotter till...
Ja, hon är dotter till...
Johnny Cash, fru. June Carter Cash.
Exakt, precis, ja. Så hon är dotter till henne. I alla fall, så hon tillverkade en gitarr i bröllopspresent till Nick Lowe och gav den till honom. Alltså det finns bara ett ex. Och den gitarren var jag hämtade i London till museet nyligen. Så den har vi ställt ut. Det är en liten kul story. Sen har vi väl, ja, det är väl lite så här celebrity-grejer. Att det finns grejer från The Who och... vi har någon gitarr som David Gilmour har ägt, och vi har någon från Steve Ray Vaughan och Yngwie Malmsteen. Och
har ni den där Hagström-gitarren som Elvis spelade på?
Alltså vi har inte den, men vi har en likadan.
Det duger inte, Fredrik.
Nej, jag förstår.
Det måste vara den.
Vi har en skylt. Vi har en skylt med den på. Nej, men alltså helt, man kan väl ta exempelvis, så har vi ju en... Eller vi har 2 Gibson Flying Wees från 58-59. De gjordes bara i 99 exemplar. Och de har vi 2 av. En 58 och en 59. Och de går inte att köpa för pengar. Vet du? Nej, det går inte att värdera ens.
Föregående gäst är ju han är Flying Wees-samlare.
Jag vet. Så att, ja. Jag har berättat det för honom. Ja. Han höll på att dö. Ja. Nej, men de finns inte. Alltså det är Sunburst Les Paul likadant 1960, det är gitarrer som kostar 5 miljoner kronor, alltså ja. Flying V-gitarrerna kostar ännu mer, men alltså det är sinnesrubbade pengar.
Och nu pratar vi om, det är ju så, det här är ju radio så det finns inte bilder, men Flying V är, den har namnet efter formen på kroppen så att säga. Mm. Man kanske förknippar den som en hårdrocksgitarr, ja, framför allt, även om det verkligen inte bara har varit...
Nej, men det var ju 50-tal. Det var ju liksom framtid,
space
tro
age,
på, ja, precis, liksom tro så. På att liksom kunna åka och ut i rymden och allt det där. Det var väl modern kallades serien för. Alltså den övergripande samlingen.
Ja, precis. Men det finns ju mycket begrepp här. Jag tänker, sunburst, ja, men det är att den är så att säga ljusare i mitten. Det klassiska är kanske att den är ljust orange tobaksfärgad i mitten och så går den mot mörkare kanter runt om på.
Ja, men lite så. Det är en typ av färgsättning, ja. Trävariant och man ser träet igenom som flammigt sådär. Ja, svårt att förklara i radio, men ni får komma och kika helt enkelt.
Ja. Ja, men spännande. Men jag tänker att vi kanske börjar närma oss och knyta ihop det lite grann. Så jag tänkte att vi kan hamna lite här idag, där vi ju faktiskt började. Vi började med idag och quizgrejerna. Nu så bor du ju i Tyresö och centralt i Tyresö. Men livet förändras också.
Skylten säger 410 meter till centrum.
Ja, men är det så långt ändå?
Ja, 410. Ja. Som ett varv runt en stad. Nej, det är 800 meter runt en bana.
Halvt varv. Nej, men jag tänkte att du nämnde i början att du döpte din son, och då kanske den Den uppmärksamma kanske tänker så här, han sa att han var 55 år, han har precis döpt sin son. Det är ju relativt sent i livet att ha blivit pappa.
Ja, jag har gjort allt det där andra innan.
Ja, precis.
Jag brukar säga att jag gjorde det i fel ordning. Ja. Eller, nej, förlåt, jag gjorde det kanske i rätt ordning. Nej, men det stämmer bra. Jag har ju sedan tidigare varit förälder till två fantastiska barn, men det blev en liten en här på slutet. Och det är man ju naturligtvis otroligt glad och stolt och förälskad i. Så det känns underbart.
Mm. Mm. Grattis till det.
Tack så mycket. Jag vet vad jag sa, jag har nog ett projekt till i mig. Undrar vad jag ska göra. Ja, just det. Nej, det har jag inte. Jag har min son blir den
grejen. Ja, men det måste ju vara en det måste ju vara en stor förändring, tänker jag. Jag är några år äldre än dig, men min äldsta dotter är ju då 32 och min yngsta är, förlåt Ina, du fyller 22 i år. Och om jag tänker så att jag skulle ha stöttat om för några år sedan, så skulle det vara en väldigt stor omställning för mig när jag har liksom vant mig vid ett liv. Och du hade ju, även om det fanns andra barn tidigare så att säga, så måste det här ändå...
Ja, men jag tycker nog ändå att det spelar... Alltså, jag känner ingen omställning, jag känner bara glädje. Ja. Och jag känner mig bara liksom... Det känns bara helt fantastiskt. Ja. Alltså det finns inga män... Bara,
ja, men jag tänker att det också måste vara ett sätt kanske att känna sig yngre.
Ja, det är klart. Ska man bli riktigt filosofisk så får man väl se till att lära han åka skidor och skridskor och spela gitarr väldigt tidigt som fortfarande är med i matchen. Men nej, men det ska nog gå bra. Jag får väl hålla mig i form helt enkelt.
Ja,
det är så.
Ja, precis. Man blir tvingad till det. Nu kom jag på en sån här avvikning apropå att vi pratade om de här åldersskillnaderna. En sån här liten favoritanekdot som jag har läst om smörsångare Julio Iglesias. Hans, jag tror han är född 46 eller någonting i den stilen, det vill säga 80 år och år. Om det här, det kan vara fel något år, men det spelar,
vi köper det idag.
Det spelar mindre roll, tänker jag. Men han hade ju en pappa. Det har ju de flesta, har ju haft en pappa som också heter Julio Iglesias senior, och han var
det är ändå skönt att döpa sin son exakt lika.
Ja, men det kanske säger någonting det också. Men hans pappa hade ett yrke där han var gynekolog helt enkelt, och han producerade barn fram till att det sista barnet föddes efter att han dog. Så att Julio Iglesias då, som är född 46, han har hans två yngsta halvbröder, tror jag, är födda, kan vara 2005 och 2006. Och då var pappa typ 94 när det sista barnet blev till, men upplevde inte sista. Jag vet, det här har ingenting att göra med det vi har pratat om, men jag tänkte att jag vill i alla fall...
Men lite kanske?
Ja, men på något sätt, va?
Så. Nej, men det... jag förstår hur du tänker, men jag kanske inte är färdig än, man vet inte.
Precis, det är gott om tid. Men ja, nej, men tanken att man skulle ha en halvbrors, jag tänker på det här barnet som nu är 20 år och säger så här, men det här är min halvbrors, alltså en 80-årig, en 80-årig farbror som är... Som jag sa, bror, så det är ju, den säger någonting om något. Oklart vad.
Man har ju en partner också. Man måste ju ta hänsyn till sin partner. Va? Så. Det beror ju på vem du så att säga dejtar.
Ja, ja, men så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Ja, men jag tänker att min målsättning var att vi landade på ungefär en timme. Och där är vi alldeles strax. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med det här... lilla grejen, jag tänkte att man skulle kunna rekommendera en bok, en film och en skiva för att jag berättar någonting om en själv. Är det något du har tänkt på som har kommit fram? Finns det någon bok som har en rekommendation? Det kan ju vara liksom en så här, nej, läs den här i sommar, den är bra. Eller nej, den här präglade mig. Som,
ja, men jag funderar lite, och om nu någon mot förmodan vill höra mitt tips efter den här intervjun, så är det så att jag är väldigt intresserad av arkitektur. Alltså jag älskar arkitektur. Jag kan inte låta bli att titta på hus och titta på hur de är byggda och hur de liksom, vilken färgsättning och var fönsterna sitter. Och så enkelt som var en tavla på en vägg sitter kan jag vara intresserad av. Alltså hur man har placerat den. Jag gillar den konstformen och det, jag gör det mer och mer ju äldre jag blir. Så att, därför så finns en väldigt, väldigt bra bok som heter Så byggdes husen. Det är tre författare, jag kommer inte ihåg vad de heter alla tre just nu, men titeln är i alla fall Så byggdes husen. Det är en bok som är otroligt mycket bilder som beskriver byggnader från 1880 tror jag det är, fram till idag, alltså 2020. Den rekommenderar jag om man är intresserad av arkitektur och hur man egentligen bygger ett flerfamiljshus eller en villa eller en
torr. Jag tänker det måste komma in samhällsaspekter och allt möjligt i det här.
Avloppssystemen, hur de har förändrats. Och, alltså det är otroligt intressant konstruktionsmässigt. Alltså konstruktion, material, arkitektur. Så den boken rekommenderar jag verkligen.
Mm.
Om man inte hittar den så finns det en annan bok som heter Arkitektens handbok av Hidemark och Stinsing. Det är en drömbok om man är intresserad av hur stor svängradie en bil har. Eller för att man ska planera parkeringsplatsen. Eller hur långt det måste vara mellan en handikapptoalett och ytterdörren för att man ska kunna slå upp dörren på ett bra sätt. De två rekommenderar jag verkligen när det gäller boken då.
Mm.
Och det är framförallt på grund av mitt intresse för ämnet. Och nummer två är för att jag klarar inte av att läsa en roman längre för jag är så trött på kvällarna. Så att jag läser två rader och sen somnar jag.
Mm.
Så att ska det vara en roman då måste det bli en sån här som man lyssnar på. Men då somnar jag också.
Mm.
Så att böcker slutade funka för mig någon gång i 40-årsåldern ungefär.
Mm.
Kan du läsa på kvällen?
Kan jag. Men jag är också en kvällsmänniska, en utpräglad kvällsmänniska. Ja. Men jag gör det mycket mindre idag därför att de här lurarna som kom in i vårt liv har förändrat hur jag konsumerar. Så att nu blir det ofta kanske en podd
kvällen. Det funkar ju, absolut. Men just bok, det är svårt för mig. Jag är bäst mellan 06 på morgon och 12.
Då är jag som svagast.
Ja, då är jag som bäst. Ja. Du gillar hårdrock också?
Nej, alltså jag har ju aldrig varit hårdrock. Jag har aldrig betecknat mig som hårdrockare.
Så. Ja, vi får släppa hårdrock.
Jag hade en Judas Priest-skiva. Den gav jag bort till vår gemensamma vän Jörgen faktiskt.
Ja, just det. Men det är hårdrock. Ja, det går bra.
Ja, men annars är det inte många. Du kan få kika igenom min vinylsamling en dag så kommer du se att det finns. Där finns det reggae och country och blues och
ja, det är bra det.
Folk och pop och så vidare.
Mm.
En film.
Oj, den här har jag inte tänkt på överhuvudtaget.
Du kanske inte är en filmmänniska.
Jo, men jag är nog det. Men jag kommer inte på någon. Men vi kan fortsätta på samma spår då.
Alltså, Arkitektens mage.
Nej,
av Peter Greenaway.
Nej, men jag uppskattade verkligen den här dokumentären som heter Att bära ett hus. Har du sett den?
Nej, icke.
Ja, den var helt magisk. Det var en snubbe som han bestämde sig för att han skulle bygga ett hus på toppen av ett berg. Alltså, men han skulle bära dit huset själv.
Bit för bit.
Planka för planka. Den dokumentären tyckte jag väldigt mycket om.
När är det här ifrån då?
Ja, det är nytt. Det är alltså förra året eller två år sedan. Ja. Kanske, tre år sedan.
Och något som fanns på
SVT Play, ska jag tro.
Men spännande. Bra tips.
Den kan man se med behållning. Ja. Annars film... det finns mycket bra film.
Ja, men det räcker alldeles utmärkt tycker jag. Ett tips att ta med sig.
Mm.
Och så musik då. Där finns det väl en del att välja på, tänker jag.
Ja, mycket, bakgrund. Mycket. Och det här har jag funderat på en hel del. Och då kan man ju välja så här att ta någonting som...
Speciellt nu eftersom att du inte var... riktigt så mycket albummänniskor jag frågar efter en skiva. Jag frågar efter en låt.
Det är just det som är grejen här. Att jag har funderat och rannsakat mig själv. Alltså vilken skiva, alltså ett album har jag lyssnat igenom flest gånger de senaste 10 åren. Då tänkte jag ta den. För först hade jag tänkt rekommendera Varning för barn med Magnus och Brasse. Mm. För den brukar jag lyssna. Den klarar jag av, den klarar jag av att lyssna igenom. För den är kul fortfarande. För det är så kiss och bajs humor. Det gillar man ju. Så vi kan ta den som nummer 1. Varning för barn, Magnus och Brasse. Okredit, bra. Mm. Men nummer 2, det är en amerikansk artist som inte är så känd. Men jag tycker albumet är jättebra. Det heter Temple Beautiful, och artisten heter Chuck Prophet, och det är så här power pop, alltså tänk Elvis Costello and the Attractions, den typen av ganska lätt luftig power pop.
Och han är ju fortfarande aktiv och var väl i Sverige ganska nyligen.
Han lirade på Cirkus förra veckan.
Ja, förra veckan till och med. Det är så nyligen. Så.
Nu vet inte jag om det här programmet sänds. Men...
Nej, det vet inte jag heller.
Men,
faktiskt,
men det är ju, vad är det för datum här nu?
Idag är det väl den 18. Dagen innan midsommar.
Ja, men säg att han lirar den 10. Alltså 10 juni. Mm. 2026.
Men och han var väl också, jag tänkte att jag återknyter här lite grann till att du sa att den första EP:n var det man gjorde då, när det var lite country. Mm. För han rörde sig väl också i lite det som kallas för alt country-världen. Mm. Kanske redan i slutet på 80-talet. Mm. Han spelade ju ett band av något slag. Gjorde han inte? Eller rör jag ihop det nu?
Alltså jag, han kanske har varit solo. Det enda jag kommer ihåg är ju den här hans, vad heter det? Nu är det albumnamn. This Year's Model med Elvis Costello. Mm. Det tycker jag också är ett otroligt bra album. Men jag har inte lyssnat igenom hela på 100 år. Men den här Chuck Prophet, han som jag snackar om här. Ge honom en chans. Han finns på de här streamingtjänsterna. Tidal och Spotify och allt vad de heter. Chuck Prophet. Albumet är Temple Beautiful. Lyssna igenom den skivan. Asbra. Har säkert inte alls så många streams, men den är så här indie power pop musik som är roligt med något som inte är så där supervanligt kanske.
Ja. Mm. Kul. Bra. Jag är helt säker på att vi skulle kunna pokulera om massa mer saker. När vi pratade lite innan det här samtidigt, så pratade om att du sa att du är intresserad av samhällsplanering och allt möjligt. Och då har vi liksom kanske tangerat lite grann här nu, men jag tänker att det kanske...
Det är ett annat program.
Det är ett annat program, helt enkelt. Ja. Men ja, fortsättning skulle kunna följa. Och vi får väl se om den följer någon gång. Mm. Men tills vidare då så säger jag stort tack till Fredrik Fagerlund för att du kom hit och delade med dig av din livshistoria. Låter det som att vi håller på att avsluta hela livshistorien här. Det finns många år kvar. Men.
Ja, men tack så mycket för tillfället att få träffas och komma till Tyresö Närradio. 91,4 MHz.
Tack och hej.